Och då skulle de inte ens dricka kaffe med dem. Och det var liksom det värsta att de kunde ha drabbat Sverige. Och då började ju den här isoleringspolitiken, så att säga. Och sen har de fortsatt. Och så kulminerade det väl med decemberöverenskommelsen. Då alla partier försökte isolera SD. Och nu är de största parti. Så att det som förundrar mig är, det är ju att de inte ger sig. Alltså att de fortsätter liksom den här kampanjen, för att ibland funderar jag på hur stora de vill att de ska bli.
Jo, men de har inte målat in sitt hörn. Vad skulle Löfven göra då? Ja, okej, då vi pratar väl med SD då.
Ja, men tänk om man skulle chocka oss. Tänk om man skulle gå ut och säga, ja men hej, jag har gjort fel.
Ja, Lotta Gröning, vad trevligt att träffa dig.
Ja, men detsamma, detsamma, ja. Vad roligt. Ja.
Vi känner ju till varandra, ja, från din tid i Luleå, då du var ledarskribent på NSD, mm, Norrländska Socialdemokrater. Du kallar dig numera opolitisk,
mm,
men det var du väl då också?
Ja, jag tror de firar en champagne, eller? Så får det att sluta. Partiledningen.
Partipolitisk, ja. Ja. Ja, just det. Och 13 hästar var det så.
Mm.
Mm. Och fortsatt karriär då som skribent i Aftonbladet och nu i Expressen.
Mm.
Ja, vad gör du mer?
Jag är på Mälardalens högskola och undervisar i svensk politik. Och handledare, C-uppsatser. Och sen är jag också på Linköpings universitet där jag driver ett projekt om digitalisering och samhälle. Så jag skriver på en bok som heter, en fortsättning på min avhandling som handlar om Socialdemokraterna. Och den här heter Från folkhem till Facebook.
Ja, vad kommer ni fram till där?
Där skriver jag själv, men jag tittar på hur hela samhället organiseras om. Och hur politiken klarar av att hantera det. Och sen tittar jag också när det gäller Socialdemokraterna som alltid har haft tekniken som drivande i all sin politik. Och så att de byggt upp hela sin organisation efter näringslivet och sådär. Hur man klarar av digitaliseringen av den teknik som är idag.
Mm. Ja, hur går det då?
Ja, så är sådär.
Det blir mycket skratt.
Ja.
Är det hånskratt?
Nej, hur går det? Nej, de har ju inte det längre. Man pratar inte så mycket digitalisering om du tänker på det.
Nej, det
i valrörelsen ingenting.
Nej.
Och ändå är det ju så att om man tittar på vad som händer alltså med de här stora företagen som Facebook, Google och alla som liksom samlar in all data om oss, som har tagit ledningen och bygger upp i AI. Om du tittar på Kina som är det land i världen som leder AI-forskningen. Vi borde ju vara med. Men det, vi har halkat ner på listorna. Ett tag var Sverige väldigt duktig. Och då handlade det kanske mycket om att vi hade fibrer. Och vi hade liksom, och så hade vi Ericsson-telefonen och sådär. Och nu, det är klart att det finns väldigt mycket bra projekt i Sverige fortfarande. Men inte, liksom landet ligger inte i topp bland de bästa. Kan säga. Inte EU heller. Så att vi hänger inte riktigt med där.
Mm. Ja, vad har hänt egentligen? Jag tycker man bara får fylla i allt fler såna här formulär. Och så. Man bokar av en SJ-biljett, då måste man ha en app.
Ja.
Och så vidare. Så det, blir som en, det är nästan med all teknik. Det var ungefär som jag tänkte med mobiltelefonen. Det var ju himla fiffigt när den kom. För då kunde jag ju svara i telefon när jag var ute på jobb. Och så. Men sen äts ju det där upp på något vis. Så till slut är mobiltelefonen mer en plåga då. Hålla rätt på alla
pringelifrån. Snart behöver du ta det, du har en liten manick i öra. Ja. Så kan du...
ja.
Den första mobiltelefonen, det var ju före vår tid, men den vägde ungefär 15 kilo. Så det var så mycket att släppa runt. Ja. Men det var vi bra på då.
Släpp barn.
Mm.
Ja, just det. Ja. Nåja, jag har velat träffa dig mest för att prata det politiska läget idag. Mm. Och mycket kretsar kring... ja, vi har ju en socialdemokratisk regering tillsammans med Miljöpartiet. Men så har vi SD som växer och så oerhört. Och det har jag sagt tidigare här i kanalen här, att för mig är det inte minsta underligt eller att det skulle komma som någon blixt från klar himmel. Utan jag har hela tiden uppfattat det som den här försöket att isolera SD har lett till att SD har kunnat växa. Hur ser du på det?
Håller helt med. Jag håller helt med. De hade 5,4% när de kom in i riksdagen 2010. Och då skulle de inte ens dricka kaffe med dem. Och det var liksom det värsta att de kunde ha drabbat Sverige. Och då började ju den här isoleringspolitiken så att säga. Och sen har de fortsatt. Och så kulminerade det väl med decemberöverenskommelsen. Då alla partier försökte isolera SD. Och sen har vi januariöverenskommelsen nu när de här Socialdemokraterna, Miljöpartiet, ja, fyra partierna försöker isolera SD. Och nu är de största parti. Så att det som förundrar mig är, det är ju att de inte ger sig. Alltså att de fortsätter liksom den här kampanjen, för att ibland funderar jag på hur stora de vill att de ska bli.
Jo, men de har inte målat in sitt hörn. Vad skulle Löfven göra då? Ja, okej, då vi pratar väl med SD då.
Ja, men tänk om man skulle chocka oss. Tänk om man skulle gå ut och säga, ja men hej, jag har gjort fel. Och nu är jag beredd att prata. SD tar ju hans väljare.
Ja,
eller hur? De tar väldigt mycket av socialdemokratiskt väljare. Nu håller LO på att liksom ge vika också liksom, och inte stödja partiet. Tänk om de skulle... Jag menar, det som det handlar om, det är att SD, de är ju som en så här dammsugare. De kan suga upp allt missnöje och de behöver aldrig ta ansvar. Utan de kan bara liksom säga, ah, nu är vi mot vargar och nu är vi mot vindkraft och nu ska vi satsa på välfärden. Och allt som folk är förbannade för, det kan de stå för. Men de behöver aldrig ta ansvar för det.
Ja, jag tror ärligt talat inte att det är det, utan det är den här utfrysningen. Och så har jag då en upplevelse av att man inom SD vågar tala om saker. Som invandringspolitiken. Jag tycker den här intervjun som Stefan Löfven gjorde i Agenda, det var ju rena katastrof.
Ja, men han har gjort så mycket katastrofala intervjuer. Men...
där han ju då säger att det hade inte spelat någon roll om det här utanförskapsområden, om det hade varit svenskar som hade bott där och så vidare. Ja. Corbyn har ju fått liknande kritik i Storbritannien för att han på det sättet, så att säga, föraktar sitt eget folk när han säger att ni kommer att bli lika hemska brottslingar. Eller... ja, det är någonting i den här retoriken som skaver. Jag förstår ju att, det har väl du sagt också, man vill inte skapa rasism.
Nej.
Men du har väl skrivit några rader du menar att det är precis det man gör.
Exakt, det är det man gör. Och alltså, jag tycker så här nu, att nu har... alltså ett tag befann vi oss i den här åsiktskorridoren som man har snackat så mycket om, Henrik Oskarsson. Att liksom att det var vissa saker man inte skulle prata om. Och det gällde media också. Ja, de skrev inte det heller om det.
Utan,
ja, nej, men nu tycker jag att media har börjat... nu tycker jag vi granskar ganska mycket, om jag ska vara ärlig. Alltså nu granskar man... man granskar, för man granskar inte gängvåldet, man granskar inte den organiserade brottsligheten, man tonar ner bilbränderna. Men det gör man inte längre, för nu granskas det, tycker jag i alla fall, och man går igenom liksom vad det är som värst, vad liksom terroristerna, eller tar de här nu som skulle utvisas men inte gör det, som liksom fick statliga pengar. Jag tycker vi granskar bättre nu och vi törs prata om saker bättre nu. Men det är så dags, för det har ju gått så långt.
Ja,
så är det. Ja. Så att de som är förbannade, och det är ju lika med Löfven, han... och liksom flera av de här, de kallar ju liksom alla för, ja, det är rasister. Han kallar alltså sina egna för detta socialdemokratiska sympatisörer som är oroliga, rädda och liksom försöker få någon ändring och försöker nå fram till någon. De blir liksom, alla dras över en kant, det är rasister och de är liksom... ja, inte riktigt kloka och sådär. Och det där är ju så farligt, för det är ju därför som SD, de blir ju det här partiet som man, när man söker liksom, när man vill komma ifrån det missnöje man har, så går man ju till SD. Och det värsta i allt det här, det är ju det att jag kan tänka ibland att vi skulle behöva nya partier. Vi skulle behöva fler nya partier.
Men så, ännu rörigare.
Ja, jag tror att de här gamla etablerade, de har ju problem allihopa. De har problem precis allihopa. Du tittar på de som sitter i januariöverenskommelser. Totalt, liksom nästan ingen trovärdighet alls. Men det har inte Moderaterna och KD heller. Och vänstern har också haft problem ända till de hotar att spränga regeringen. Då blev de jättepopulära.
Ja.
Så att det är ju, vi har ju ett politiskt problem. Och det som gör, det är ju det också.
Men det är väl att det finns inget trovärdigt mer konservativt alternativ, tolkar jag det som.
Nej, det är väl i så fall om de ser, vissa ser SD som konservativ, men det beror ju på vem du pratar med. Den mest konservativa idag, det kanske är Kristdemokraterna.
Mm.
Och där är det ju så att Ebba Busch Thor, hon har ju väldigt höga förtroendesiffror för sitt ledarskap, men inte för sitt parti och politik. Nej.
Men det är väl kanske inte så konstigt, tänker jag, som jag har kallat mig själv gammal vänsterkis, men där man ser att när vänsterpolitiken går för långt så blir nog även jag en sån som säger att vi behöver nog kanske lite konservatism. Mm. Vi tar det lugnt med samhällsförändringarna, tar det lugnt med identitetspolitik och se upp så att det inte hamnar någonstans dit vi inte vill att det ska hamna.
Om man tittar på socialdemokratins kris, den är ju inte bara i Sverige, den är ju även internationellt i hela Europa. Och vad forskare
säger i Storbritannien då?
Ja, och vad forskare säger där, det är att det beror på att socialdemokratin har gått så långt till höger. Du ser liksom, om du tänker på Tony Blair till exempel. Tänk på Tony Blair. Ja, men det är så de resonerar. Titta på Socialdemokraterna nu. De sitter och säger att de är ett vänsterparti och driver en högerliberal politik.
Ja. Men nu blir jag lite
Du kan också titta på det här med privatiseringar.
Jo. Men om med friskolor. Det finns olika sorters konservatism egentligen.
Mm.
Det ena är ju den ekonomiska politiken och där du pratar om privatiseringar och friskolor och vad det nu än kan vara. Men det finns ju också en slags samhällssyn som drar åt mer konservativa värden när det gäller familj och hur ska vi ha det i samhället och hur många invandrare ska vi ha till exempel. Är det kanske inte dags att sätta stopp på sådana här frågor som inte rör den ekonomiska politiken direkt?
Du borde rösta på Kristdemokraterna.
Ja, vem vet, det kanske jag gjorde.
Ja, de är nästan, om man tittar nu också på...
Men håller du inte med om det?
Jo, men de för ju den linjen så att säga. Ja, det är väl den linjen. Och det som jag tror hon vann väldigt mycket på i valrörelsen också, Ebba Busch Thor, det är ju liksom att hon tog strid för landsbygden. Hon tog strid för de mindre sjukhusen. Hon tog strid på ett sätt för att hela landet skulle leva. Och hon är den enda politiker, då har jag lyssnat på den senaste riksdagsdebatten, som står för de här traditionella liksom sättet att bedriva politik med två falanger, alltså höger och vänster. Och hon vädjade också till Center och Liberalerna att komma tillbaka till henne. Medan de andra, de försöker hitta konsensus i allting och smetar ut sin politik bara de kan samarbeta. Och då tappar man ju hela sin identitet.
Jag skulle testa en teori på dig. Vänstern är ju ändå uppbyggd utifrån klasskampen och de ekonomiska motsättningarna. Och arbetarklassen ska frigöras och kunna leva ett gott liv i samhället idag. Och jag som bor alldeles in vid järnverket i Luleå, men de tjänar ju mer än vad jag någonsin har gjort.
Ja, den där klassretoriken är ju borta.
Och så vidare med mig. Jo, så klasskampen är ju så att säga över, den är ju avklarad. Lite grann är ju samma med jämställdheten, även om det finns väldigt högröstade feminister som klagar på att det inte är jämställt i samhället. Men rent lagstiftningsmässigt och allting så har vi ju ordnat jämställdhet i ett land som Sverige. Och då är min teori att det tar inte slut. Kampen tar inte slut, den måste fortsätta på något sätt. Och i Sverige då så är min teori att vänstern, de vill fortsätta och köra sin klasskamp-race, men nu har de ingen arbetarklass kvar. Så nu blir det identitetspolitik istället. då får det ta över den här klasskampsfrågan. Och det är därför vi har identitetspolitiken framväxt.
Mm. Man tittar lite på Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt, så försöker väl han hålla sig kvar lite grann. Prata ofta om de lågavlönade kvinnorna inom offentlig sektor till exempel. Han driver hellre högre skatter för att rättvist fördela än att löner till några enskilda. Så Jonas Sjöstedt, alltså Vänsterpartiet på ett sätt, och även fast Jonas Sjöstedt säkert skulle kunna betecknas som en vänstersos, alltså var lite högre inom sitt eget parti. Så. Men ta även det här med friskolan, driver det, eller liksom privata ålderdomshem. Och så. Han driver ju det stenhårt.
Mm.
Och vägrar ju kanske se att även kommunala ålderdomshem har samma problem som de privata. Så att på något sätt så försöker väl han hålla det kvar. Om man tänker på Liberalerna och Centerpartiet som tycker lika illa om Sjöstedt som de gör om Sverigedemokraterna. Och liksom vill hålla de här två partierna utanför allt inflytande.
Mm. Men Vänsterpartiet är väl också ett extremt identitetspolitiskt parti. Det är feminism och det är HBTQ.
Ja.
Och står det, väldigt högt upp.
Ja, det gör det.
Och absolut. Det skriks högt om det är någon som protesterar.
Ja. Men det tycker jag alla partier gör, utom möjligtvis Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Alla står ju för feminism och även HBTQ-frågor. Det är ju den samhällets nya, ja, det är ju så, kyrkan. Du har ju nästan varje organisation som...
Mm.
Det blir vi, ja, det är det nya. Ja.
Nya innegrejer.
Ja, innegrejer. Men de har ju kämpat länge och att de har samma rättigheter. Givetvis.
Men det har de.
Ja, absolut.
Det är fast, det som är så konstigt. Mm, det jag menar.
Fast det finns ju ett motstånd, det måste man ju säga.
Ja, de är ju, ja. Jag menar, vad är då det perfekta samhället? Jag brukar ta det här med rökförbudet utomhus som exempel. Men nu gick man lite för långt. Alltså, hur detaljerad ska man egentligen vara i en lagstiftning för att skapa det perfekta samhället? Och när tippar det över i totalitarism, så att säga.
Mm.
Är inte det där med rökning något man kan komma överens om själv och säga åt den där som... Ursäkta, vi sitter och äter här. Skulle du kunna tänka dig att vänta med att röka 5 minuter? På en uteservering eller vad det
är. Nej, men på alla områden behöver vi få en sån politik. Jag tycker att det är inte bara rökningen, tycker jag.
Det är ju bara ett exempel.
Hur man
försöker med hjälp av lagstiftning.
Ja, jo,
gå
nej,
in
och peta
i mellanmänskliga relationer.
Ja,
och styra upp, så att säga. Och då gränsar det för mig till det totalitära. Jag tänker så här, men sluta, börja inte. Nej, inte en lag till. Alltså. Ta bort den. Nej, men det är alltid svårt att backa från lagstiftning.
Ja, det är det. Och jag gillar ju inte heller den här totala diskrimineringen mellan stad och land. Till exempel i miljöpolitiken eller energipolitiken. Att man liksom, att man inte förstår att människor på landsbygden som inte har några som helst transportmedel och liksom långt till jobbet och så, att de inte förstår att de får ställa bilen. Om bensinpriserna blir för höga. De har faktiskt inte råd. Och så tror man att alla då dessutom ska konsumera en ny bil. Vilka har råd med det?
Ja, en elbil.
Ja, en elbil. Och alla som har råd, de får subventioner. Alla som bor i storstäderna får subventioner. Och jag börjar bli riktigt förbannad på det där. För det är absolut de som gör flest miljöförstöringar i vårt land, det är storstadsbefolkningen. De är för många och de kräver så mycket. Det är så mycket transporter och det är så mycket människor. Så där har du ju problemen. Men det är landsbygden som får betala.
Ja.
Och det tycker jag är ren diskriminering. Jag tycker, och staten har ju dragits undan också. Så där tycker jag att de politiker vi har, de tar inte längre ansvar för hela landet.
Är du som har sagt att den svenska modellen, hon är 1,85 och blond.
Och blå.
Framförallt blå.
Ja. Det är ju de här gamla slagorden som lever kvar.
Mm.
Den svenska modellen är ju ganska urgröpt. Jag tänker ibland på när de, ja, jag tänkte nu på Jonas Sjöstedt när han kämpar så för den här arbetsrättslagstiftningen, som jag inte tycker är fel att han gör, så det ska man inte tro, men han säger liksom att arbetsgivare ska inte kunna bestämma vem som ska vara kvar och så. Men så har det ju varit flera år. Det är ju faktiskt inget nytt. Alltså jag har ju jobbat så mycket med sådana som har blivit avskedade och sjukpensionärer av olika anledningar. De ställs åt sidan. Facket och arbetsgivarna bestämmer sig för att det är vilka det är som ska vara kvar. Så det känns som ibland som att man driver krav på en politik som redan är avskaffad. Och den svenska modellen, den är ju ganska förstörd. Alltså den, redan med löntagarfonderna så brakar jag hela liksom samarbetet mellan Socialdemokraterna och näringslivet fram. Det var ju Socialdemokraterna som lagförslag om att de skulle få löntagarfonder. Då sprack det ju först. Och sen har det ju kommit reform på reform. För hela tanken med den svenska modellen är att politiken inte ska lägga sig i, utan det är arbetsmarknadens parter som ska komma samman. Men politiken lägger sig ju i hela tiden. Så jag hävdar att det finns ingen svensk modell längre. Och då tror jag att man måste hitta en annat sätt och ha någon form av politisk vision. Alltså
men är det inte själva samhällskontraktet som har ruttnat på något vis? Jag menar, vadå? Jag menar, ett tag, jag vet inte hur många procent av befolkningen som plötsligt var sjukskrivna. Men ja, möjligen då är de ju då så sjuka att de måste vara sjukskrivna, men då är det ju något fel på, verkligt fel på samhället. Eller också har vi en slags epidemi av sjukskrivning.
Fast det är inte så länge. Nu kan du vara döende i cancer och tvingas jobba.
Nej, då blir det åt andra.
Ja, då blir det åt andra jobb.
Men det är någonting här som verkar konstigt då.
Nej, men jag tror att nu är det ju stora påfrestningar på hela välfärdsmodellen. Det går ju liksom inte riktigt att upprätthålla. Många kommuner har ju inte råd att upprätthålla det. Och liksom med de besparingar och de kommuner och landsting har nu, de får ju nästan lägga ner hela skolväsendet, de här små kommunerna, om de överhuvudtaget ska.
Ja. Trots att vi har det högsta skattetrycket i världen,
ja,
sägs du.
Ja, och jag tror också, vi har ju tagit in väldigt mycket asylsökande. Det kom ju 100 000, tror jag, bara förra året. Och det gäller ju att det är människor som ganska snabbt och kommer i arbete och kan bidra. Men där har ju också regeringen och de andra riksdagspartierna liksom misslyckats. Vi har ju en otroligt dålig integration. Vi tar in väldigt många utan utbildning. Och liksom det är ju en omställning som samhället och välfärdsmodellen måste göra, och den klarar vi inte riktigt av. Så att det är ju otroliga utmaningar som politiken ska lösa. Mm. Men de sitter ju bara och petar av det här 74-programmet.
Ja, men det tror jag också är ett av skälen till att SD får så stort stöd. För
visst.
Att det har skett en sån oerhörd samhällsomvandling.
Ja.
På grund av, eller tack vare, eller med hjälp av, eller vad det nu heter, invandringen. Men det är ingen som har fått rösta om det, om jag så säger. Vi har inte haft en demokratisk process om det här har bestämt. Att hur ska vi göra i Sverige nu? Hur många ska vi ta emot och ha en öppen diskussion om det?
Nej.
Utan det har vi inte haft. Och då tror jag, så känner jag i alla fall. Men jag blir lite förbannad.
Mm.
Men sluta nu, vi måste ju få upp med den här frågan. Frågorna ska upp på bordet och inte gömmas undan.
Mm. Nej, men det har vi ju gjort. Vi har ju inte talat om problemen.
Nej,
och så att det är ju, och det som jag tycker är så allvarligt, det är ju också att politikerna, de tar ju inget ansvar för det beslut som de fattar. Jag tycker det var så tydligt med de här afghanpojkarna som fick en andra chans, alltså och få sin sak prövad igen, och de här 9000 pojkarna. Och då när de beslutade att de skulle få en andra chans, så där stod de här. De var utslängda från sina liksom hem där de bodde. Och liksom de hade, en del hade ingenstans att bo. De hade inga pengar till mat. De kunde inte gå i skolan. En del då blev langare under Uppsala central. Andra utnyttjades av arbetsgivare. Liksom de fick ligga på en madrass på golvet och inte få någon lön. Och då säger politikerna att ja, men det är inte vårt ansvar.
Nej.
Och det, alltså det är människor det handlar om. Och jag har varit på så otroligt många liksom flyktingboenden och gjort reportage om det. Och de trodde att de skulle komma till paradiset. Men de, många tyckte ju verkligen att de hade hamnat i helvetet. För de blev ju satta i ett vakuum.
Mm.
Om du tittar på en kommun som Filipstad till exempel. Som den svenska befolkningen slutar. De går på knäna på grund, nära att gå i konkurs på grund av alla socialbidrag. Och får ingen hjälp av staten. Det är liksom, alltså det är så otroligt oansvarigt att slänga över allt ansvar på kommunerna och särskilt på de som är fattigast och sen inte hjälpa till.
Nej, nej. Men det är väl det folk uppfattar?
Ja, det är det folk uppfattar. Och just det här att man liksom till exempel när man tittar på den organiserade brottsligheten, det är den som är värst nu. Men den vågar man ju heller inte prata om till en början. Utan då, nej, jag vet att man har snackat med politiker och vad tänker ni göra åt den organiserade brottsligheten? Ja, men vet du, det är bra med invandrare också. Men det har ju ingenting med invandrare att göra.
Jag också säger Löfven, ja, vi har nu tillsatt extra miljarder till polisväsendet.
Ja.
Och vi utbildar fler poliser och vi kommer också att se till att de här kommer i arbete. Och ja, så där maler på med det här, vad ska vi säga. En kombination av social ingenjörskonst med någon slags, ja jag vet inte. Det med alla sådana här åtgärder, det är ju sådana som nu måste det ju ske och det kommer att behöva ske långsiktigt för att ta itu.
Ja.
Det går ju liksom inte att ändra den här på en månad eller
men
ett år.
Men vi har ju en väldigt långdragen process i Sverige. Det tar en himla tid att ändra lagar. Och det ska gå 2 riksdagsval emellan och det ska vara en utredning och den ska på remiss. Och liksom, man kan ju bara ta det här, för jag vet då när det här beskedet kom att Säpo ville utvisa de 6 imamerna som var, ansågs som ett hot mot rikets säkerhet. Och regeringen säger detsamma. Ja men de är kvar och de är fria. Och jag skrev då i Expressen, ja nu lycka till, förklara för folk hur ni ska lösa det här. Det blev ju totalt tyst, det är ingen som var, ja vet du det här går inte. Ja. Och det här, och jag har pratat med personer från Säpo, de här är ju inte de enda.
Det är ju fanns väl inte lagutrymme för att göra det? Det var väl
nej men då är det så här att det är EU som har bestämt. Det är en EU-lag och vi är bundna av EUs lagstyrning. Så EU har bestämt att man inte får utvisa personer som även om de riskerar tortyr och förföljelse i sitt hemland. Och då ska du veta att i FNs flyktingkommission, liksom i deras konvention, paragraf 31 eller 32 eller vad det är nu, där står det att flyktingar eller personer som kommer till ett land och hotar rikets säkerhet gäller inte den lagstiftningen för. De får skickas tillbaka. Men EU har beslutat något annat. Och vi är då bundna av EUs lagstiftning. Mm. Men då säger man inte det heller. Nej, och inte driver man och liksom på EU. För det här gäller ju inte bara Sverige. De har ju liknande situation i andra länder. Mm. Då bara sitter man där.
Mm.
Och hur ska det gå? Och vad tänker folk? Jaha, de här som hotar rikets säkerhet, de är viktigare än vår säkerhet. Deras säkerhet är viktigare än vår
säkerhet.
Ja.
Vad säger du om medias roll i det här? Jag vet inte, det vi pratar om eller de stora tidningarna och public service.
Mm. Och även de små, jag tycker nog alla tidningar. Ja, men media har ju en väldigt viktig roll och de tar den ju inte. De är inte längre den tredje statsmakten. I väldigt många frågor, integrationen, asylsökande till exempel, den organiserade brottsligheten, centralismen, stad och land, vindkraft, name it, så köper de politikernas bild, och det är ännu tydligare nu i klimatkrisen. För att om det politikerna har bestämt, det utgår media från att det är rätt. Och vi brukar väl alltid, åtminstone har jag trott, att vi alltid ska granska politikerna oavsett vad de säger.
Mm.
Vi ska släppa fram folk som tycker annorlunda. Vi ska liksom göra saker. Men med, om du tittar på MeToo-rörelsen, du tittar på klimatrörelsen, du tittar på SD, så har vi helt varit inne på den gängse bilden som också politikerna driver. Och inte granskat någonting. Och först blev det då liksom det här med SD då, där man inte fick prata och man kände sig att nu då röstar man på dem istället. Nu har vi nästa, nu är det klimatet. Nu får du Fabian inte säga vad du vill där och du får inte säga att då FNs klimatpanel är fel även om du anser att klimatkrisen är verklig. Och du får inte skälla på någon som man tycker om, Rockström eller Greta eller någonting, för då är man en klimatförnekare. Mm. Och man pekar ut sådana som inte heller tycker det. Och jag tycker det är ganska obehagligt. Vi bör få en statsmedia.
Ja, som självmant har blivit.
Ja, det, de är inte intvingade på något sätt. Nej. Utan det... Och just det här också med stad och land, nu börjar nästan alla satsa på landsbygden. Men de tar ju aldrig upp de här verkliga frågorna, utan det är liksom, man åker ut och så tar man bild på en sparkstöttning och någon som åker spark. Och så säger man, åh här är trevligt, det här är lite renare och liksom... Ja, nu ska jag inte överdriva. Min egen tidning tycker jag satsar ganska bra. Alltså, och liksom, men vad heter det...
Men jag har fått för mig att många journalister sitter på rumpan nu för tiden och följer Twitterflöden och sånt där och gör nyheter. Alltså jag är sån där som stänger av radion eller bläddrar.